Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till podden Människor. Jag och Simon Strand är tillbaka i dina hörlurar. Idag ska vi prata om att göra slut med en vän.
Ja, exakt. Jag läste en bra krönika för, vad kan det ha varit, ett halvår sedan av Emelie Ebis Roslund om just det här med att göra slut med kompisar. Att det är någonting tabubelagt eller det anses vara betydligt märkligare än att göra slut med en partner. Och då kan man ju först och främst fundera på så här, är det naturligt att det är så? Borde det vara så? Och sen, och liksom, beroende på om man landar i att så här, ja, men det borde inte vara dugg konstigare, det kanske till och med ligga närmare till hands än att göra slut med en partner, eller om man tycker tvärtom, så finns det ju massa fördjupande frågor kring det fenomenet. Och jag tror väl att liksom de flesta har väl ändå gjort det någon eller några gånger. Sen kan man ju göra det på olika sätt också. Du kan ju göra det genom att på ett direkt sätt, eller kanske snarare att man liksom backar ut ur en vänskapsrelation och kör en liksom lite mer silent exit så. Och jag vet inte, vad tycker du om?
Ja, för det första så tror jag att det är få gånger jag verkligen har gjort ett definitivt slut. Mina kompisar brukar reta mig för att jag en gång sa att jag kapar direkt om snubbar, vilket är typ definitionen på motsatsen av vad jag alltid har gjort, utan jag har alltid fade away liksom, på ett riktigt så här oskönt sätt, och dragit av plåstret väldigt långsamt. När det kommer till vänskap, så jag är inte så lätt att komma under skinnet på, tror jag. Jag har rätt svårt att lita på folk och jag har ganska svårt att släppa in. Men när jag väl gör det så är de inne på något sätt. För jag är rätt så här lojal. Så jag liksom känner mycket människor så här ytligt. Och sen så har jag ett gäng som är liksom inne. Mm. Men det är väldigt sällan de som väl har kommit in rör sig ut därifrån. Utan de som då man har gjort slut med har väl snarare rört sig i andra skiktet att ännu inte har kommit in. Att man så i så fall har liksom vänt på klacken eller faded away eller liksom på ett eller annat sätt slutat umgås. Mm. Så ja, sen så har väl jag gjort typ också på ett sätt har jag gjort så här ett gigantiskt breakup och gjort slut på ett så här mass-sätt genom Moderaterna. Så då var det ju jättemycket av mina närmsta vänner som jag liksom inte har pratat med sen jag skrev den här debattartikeln om att jag slutar.
För att rekapitulera då, alltså du slutade ju i MUF, som vice ordförande i MUF och som medlem, eller är du medlem i Moderaterna fortfarande?
Nej, jag avgick som, eller jag lämnade som medlem, och men det var senare.
När var det här?
Det här var 2 år sedan drygt och 1 år sedan lämnade jag som medlem när Anna Kinberg Batra gjorde det här SD-utspelet.
Just det.
Och det var också SD-kopplat.
Just det. Innan dess så var ändå en ganska stor del av din umgängeskrets i Moderaterna.
Ja, men verkligen. Och jag la ju all min tid, alltså verkligen all min vakna tid, dygnet runt, upp och ner, jämt. Det var liksom ett engagemang, det var nästan ett krig, det var en kamp man förde. Så det blev ju väldigt så här tajt, och det är många man kände sedan man kanske var 15 år. Så de människorna har jag ju, de har jag inte ens, alltså de finns inte liksom ett så. Så det var väldigt speciellt.
Varför blev det så då? För jag tänker alltså, var det ditt beslut att i och med att du klippte med Moderat, MUF först och sen Moderaterna, att det skulle bli så, eller har det bara liksom blivit så liksom av naturen, eller är det de som har tagit avstånd från dig? Hur liksom skedde det att ni liksom slutade vara kompisar bara för att du slutade i politiken?
Jag tror att det hör till politikens karaktär. Jag har väldigt bra kontakt med dem jag jobbade med, alltså Ulf, Elisabeth, alltså dem. Men också de medlemmarna så här ute i distrikten. Så det finns ju fortfarande, typ nu när jag var i Dalarna så hörde en av sig och bara, hej, vill du inte komma på kaffe? Så det är snarare det segmentet som då satt liksom i tajtaste klicken där. Antingen i partistyrelsen eller i MUFs förbundsstyrelse. Och varför blev det så? Jo, jag tror att de tyckte nog att jag gjorde ett enormt svek. För politikens karaktär bygger på lojalitet. Det är närmast sektmässigt, skulle jag vilja säga. Det är liksom ett avsnitt för sig. Grymt obehagligt är det. Men sen så är det nog också att jag, i och med att jag liksom lämnade, vilket var väldigt svårt, det var ett sjukt jobbigt beslut. Så ja, men det hängde ihop liksom. Så det har varit ömsesidigt, tror jag.
Mm. Ja, men intressant.
Och framförallt, alltså, det var mitt bästa beslut någonsin. Men det var så här, det var sjukt jobbigt då.
Du lade upp en bild nyligen på, var det Instagram, när du jämförde ditt glow precis när du hade slutat i politiken och idag. Och ja. Att du är mycket mer välmående, vilket också återspeglas i din hy.
Framförallt har jag ju då bytt en hudvårdsrutin. Nej, verkligen inte. Nej, men så här, min syster skickade, för hon var så här, typ, får jag säga en sak? Jag bara, visst, så här, på sms. Och så hon bara, ja, alltså, du kanske kommer att ta illa upp eller så där. Jag bara, shit, nu kommer hon ge mig kritik för någonting, något dumt jag har gjort. Men då skickade hon två bilder då. En bild för typ 2 år sedan, bilden som DI använde när jag avgick. Och sen en bild som jag hade lagt upp liksom på Instagram, bara för några dagar sedan. Och alltså det var ju sinnessjukt stor skillnad. Det var ju misär. Alltså ni kan kolla själva. Alltså jag mådde ju kräkdåligt.
Mm.
Så nu ska inte jag så här predika som någon slags livsomvändande coach. Men alltså det var rätt beslut. Och då kan man väl dra parallell till dagens ämne, att det är viktigt att omge sig med människor som man respekterar och får energi av. Och det valet kan man bara göra själv.
Varför är politiken så dålig för hyn då? Är det det här intrigerandet eller är det tempot? Eller är det liksom, för jag menar...
Nej, alltså det är att man kan inte lita på någon. Alla har sitt eget bästa i sitt intresse, så det kan komma knivar när det passar. Och det där tror jag inte är sunt. För liksom solid, bra vänskap, det bygger ju på liksom förtroende och tillit och sådär.
Mm. Ja, nej, men politiken har verkligen en liksom särskilt nedbrytande effekt. Alltså jag har pratat med flera andra sådär, tidigare ministrar, partiledare eller andra människor i liksom, ledande politiska befattningar, som alla har vittnat om det på olika sätt. Liksom hur nedbrytande det har varit fysiskt och psykiskt, så att man verkligen ser på sig själv i spegeln att man liksom har att man liksom förmultnar av den politiska verkligheten.
Ja.
Det är väldigt intressant. Alltså jag känner ganska få personer i näringslivet som liksom har upplevt samma, tror jag.
Nej, och det kanske beror, som vi var inne på politikavsnittet, att politiken är ändå, det är lite mer av ett nollsummespel än vad företagen inte kan vara. Så det blir väldigt...
Ja, det blir mer tärande då liksom.
Ja, det blir kamp om platser och då därmed huvuden.
Mm. Liksom.
Men såhär, jag, hur ska man säga, eftersom att jag är så på något sätt dömande och svår att liksom komma in på skinnet samtidigt som lojal, så kanske politiken var extra trixig för mig. Det är kanske enklare om man har lättare att liksom inte ta det personligt och liksom kunna hålla lite så här mellandistans där. För så fort liksom någon är så här oärlig, så här snackar skit eller typ tjafsar, är snål, då liksom klipper det för mig direkt. Och då, det är en av mina svagheter att jag då ser till att inte omge mig med den personen de är liksom.
Mm.
Men är inte du bättre på att inte göra så? Eller hur tänker du kring liksom, göra slut ämnet? För det känns som att du är duktig på att ändå ha människor som flyter omkring dig så.
Ja, alltså exakt, det beror väl lite på. Jag kan väl också vara, bli personligt berörd såklart, men det beror lite på i vilket fack man lägger de personerna. Alltså jag menar, jag har nog också förändrats lite över tid. Alltså jag tror att jag blir kanske oftare sur på folk nu än vad jag blev förut kring sådana där saker som har med lojalitet och annat att göra. Och att jag blir, när jag blir sur så blir jag mycket surare. Sen har jag nog liksom kortare stubin, men kanske också liksom kan lägga mig bakom saker enklare. Jag tror att liksom, ja, man skiftar lite perspektiv och när man har ett så liksom intensivt socialt liv så får man också mycket övning, eller vad ska jag säga. Mm. Och samla på sig många erfarenheter, vilket gör att man kanske liksom utvecklas i de där frågorna eller liksom, jag vet, regrederar i vissa fall kanske. Men att det ändå händer massa saker som gör att man hela tiden omvärderar sitt synsätt på sånt där. Men alltså, det är väl ganska sällan tror jag som att som jag liksom klipper med folk. Jag kan liksom, jag försöker räkna i huvudet och det är ganska sällsynt. Det har väl hänt liksom ganska sällan när det har hjälpt.
Vad är det då som har gjort att du har klippt? När du har klippt?
Alltså det har nog ofta kanske snarare varit folk som typ har varit på väg in, men sen har jag reagerat på liksom någon enskild händelse och bara känt så här att det fick liksom mig att så här reflexivt bara känna att jag inte typ pallar mer om. Och då har jag så stängt dörren till dem.
Mm.
Liksom om det är någonting som jag som har gett mig liksom en ny bild av dem, eller jag upplever att de liksom har åsamkat mig skada på något sätt och att det har varit oförtjänt, då kan jag bara agera impulsivt och stänga dörren även långsiktigt typ. Men annars är det klart att jag menar, jag tror väl att jag ofta har växt ifrån folk, att såhär, det är inte samma person jag umgås med nu som för 5 år sedan eller 10 eller 15 år sedan, utan det har ju förändrats. Alltså, det är väl några har hängt med, men alla kanske inte är liksom lika liksom de man umgås lika mycket med nu som det var då och sådär, utan för mig har det där förändrats ganska mycket och gör väl det kanske i ganska hög takt, och sen så liksom går det väl lite i vågor också och sådär, och vissa har man ju en nära relation till även om man kanske inte har en jättejämn takt i hur ofta man ses, men vissa kanske liksom att relationen kommer och går lite, men den är ändå latent nära. Liksom.
Ja, för det finns ju typ olika typer av vänskap. För det kan ju vara såklart det så här ytterligheten vi pratar om när det blir kanske en enskild händelse eller ett skott i Sarajevo som får en att kapa. Antingen genom att ett aktivt beslut att fade away eller ett aktivt beslut att ta något rakt liksom, kapningssamtal med personen. Men sen så finns det ju, precis som du säger, antingen vänner kanske som man bottnar med väldigt långt tillbaka som kanske ja, men man har vuxit upp med, som man har någon slags trygghet med. Men kanske också vänner som över tid fyller olika typ funktioner eller olika typer av vänskaper. Kanske beroende på man hur ens livssituation ser ut då. Liksom. Är man ute mycket? Då kanske det är roligt med vissa typer. Är det mycket jobbfokus? Så kanske det är det som är fokus. Liksom.
Jag blir uttråkad om jag umgås för mycket med folk. I alla fall de flesta också. Så det är liksom, även om man kan betrakta dem som lika goda vänner, kanske man umgås med vissa liksom mer sällan för att man inte känner att utbytet är lika stort. Eller så här. Det betyder inte att man liksom tycker sämre om dem som personer. Det är bara det att så här, man vill ju liksom, särskilt man blir väl lite så också när man typ driver bolag, försöker vara bäst på det man gör, har begränsat med tid, det är liksom det sociala går lite liksom in i det yrkesmässiga och sådär, att man måste prioritera. Och jag tror alltid att så här, om det är någonting som jag försökt göra i hela mitt liksom liv, så är det liksom att umgås mycket med folk som man känner att man utvecklas av och har ett utbyte av, och så här, jag tror att om man, alltså hur smart man själv är och hur smart man själv blir hänger väldigt tätt ihop med så här, hur man väljer att disponera sitt umgänge. Jag tror att så här, liksom vill man utvecklas så gör man nog bäst i att liksom tillbringa 70-90% av sin tid med folk som man upplever är lika smart eller smartare än en själv. Och är man nere på att man istället är så här 10-90, du tillbringar 10% av din tid med folk där du upplever det, och 90% med folk som du egentligen någonstans vet att du är smartare än, då kommer du ju liksom också stå och stampa mentalt, och jag blir liksom så rastlös om jag står och stampar mentalt att det inte riktigt funkar för mig. Så det kanske låter lite liksom cyniskt att avgöra vem man liksom umgås med utifrån det, men det är liksom så jag är programmerad på något sätt, tror jag. Men därmed, alltså, sen kan man ju ha gamla vänner som man fortfarande värdesätter, även om man kanske inte tycker att det är lika spännande och kul att umgås med dem lika mycket som förut. Men av den anledningen ser jag ändå ganska så här ombytlig mitt omgänge, och att det hela tiden liksom utvecklas på något sätt.
Jag känner igen jättemycket av det där, samtidigt som jag tror att jag har gjort en förändring på senaste tiden, särskilt då efter liksom jag på något sätt bytte inriktning i min karriär och ja, men försökte jobba på min huvud och så vidare, att jag ser det lite i block typ, att dels är det väldigt viktigt att vara på en arbetsplats där man hela tiden måste liksom springa, man får inte sitta och liksom titta sig i naveln så, utan man måste, det är alltid bra om man kan försöka vara en av de liksom sämsta eller mest junior eller någonting sånt. Så att man alltid hela tiden utvecklas där. Sen så typ det umgänget som är typ så här, om du nämner ett bolag, men alltså det som är så här, lite flytande jobb, nätverk, så här, någon slags form av medieelit, alltså någon slags sån typ av liksom så umgänge som är så här grymt stimulerande, i form av att man får mycket roliga intryck och inspiration, och det är också folk som kanske fattar vad man jobbar med, så att det liksom kan vara mycket win-win. Det som var svårt i politiken var ju att det var svårt att hitta tid för några andra än de som hade någon slags påverkan på det man höll på med. Det behövde vara liksom politiskt eller någon slags journalistisk skärning, alltså någonting som hade med det man liksom jobbade med att göra, annars var det liksom waste. Så typ det jag har försökt göra senaste året är väl att ha en kaka som är bara liksom så här trygg vänskap.
Ja, ja, men det förstår jag verkligen. Alltså det är samma här. Man vill ju ha en beskärd del av umgänge som är utanför bubblan liksom.
Ja, och typ som bara är tryggt, och då kanske inte det är alltid. Alltså nu menar inte jag, alltså så här, det kan såklart vara stimulerande, men det är inte därför man är där. Alltså här, även vännerna jag har där är ju såklart liksom super så här intelligenta och liksom stimulerande, men de kanske har, man är där av en annan anledning, och det kan vara rätt skönt att liksom för kanske typ ens egen självkänsla, men också lite så här tryggt rum och där man kan prata om frågor som kanske bara så här är väldigt liksom nära ens typ själ på något sätt. Så jag tror att har man inte den kakan kan det kan bli ett ensamt typ. Det kan bli väldigt
ja, men verkligen, ja. Det där känner jag också.
Fattar du vad jag menar?
Jag pratar inte så mycket om superprivata saker med särskilt många överhuvudtaget, men jag tror att jag gör det mer nu än för några år sedan, och det är verkligen ett fåtal personer.
Men du kanske inte heller är superproffs på att släppa in folk.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Men apropå att göra slut med vänner. De kanske i och för sig aldrig var vänner, men en liksom ett väldigt offentligt skådespel som utspelar sig just nu är det här med Svenska Akademien, där liksom de gör ju nu slut med varandra inför väldigt öppen ridå. Det är ganska spännande att följa.
Otroligt.
När du och jag diskuterade här i poddrummet strax innan vi skulle börja spela in liksom, så här, vad har hänt i veckan, så kom vi liksom, vi var till och med inne och kollade på DN och Aftonbladet, och även efter att vi hade kollat ettorna så var det så här, bara, det enda som har präglat den här veckan är Svenska Akademien. Och
ja, vi ska tydligen kungen bjuda in dem och få dem att sansa sig också.
Ja, precis. Och det är väldigt svårt att prata om det här. Jag såg precis att Åsa Linderborg hade skrivit i Aftonbladet Kultur att det är som att skriva i vatten, för att liksom varje timme så inträffar en ny vändning, vilket innebär att liksom, nu spelar vi in det tisdag, imorgon är det onsdag och avsnittet kommer ut, men då kommer ju alla omständigheter ha hunnit liksom skruvas fyra varv till, känns det som, för att det är sånt rasande tempo i liksom den här konflikten.
Jag tycker kanske inte att Horace text om Sara liksom kritik mot Sara Danius i Expressen var superfräsch kanske.
Nej.
Det var inte helt smidig. Lite kanske undransvärdighet skulle jag bara säga.
Men också väldigt, väldigt torra signal på något sätt.
Verkligen. Verkligen. Men ja, det skulle bli spännande att följa. Och där är det verkligen breakup som sker. Även om de kanske inte har varit vänner så har de ju ändå haft någon slags lojalitetsband. Och det är ju en väldigt så här, konservativ organisation. Så det är rätt intressant att det är just där som det verkligen smäller. I docusapa-format liksom.
Ja, det där är intressant. Alltså inför, alltså den enda gången om jag kollar så här, bland folk jag själv känner eller är bekant med, där folk, det är ganska sällsynt att folk gör slut med vänner inför i liksom mer publikt format sådär. Men jag har en del gamla så här, kanske kompisar från gamla klasskompisar eller så från typ Hässelby, som där man ibland ser sådana liksom utbrott på kanske på konstiga tider eller så, att någon publicerar en Facebook-status om att det finns väldigt mycket falskhet i bekantskapskretsen och att liksom, man förstår att något sånt där har hänt och att liksom, någon har breakat med någon kompis, men man...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det uttalas inte exakta omständigheter. Men det är annars, har du hamnat i någon sån liksom mer publik konflikt med en kompis?
Nej. Vi hade en kompis på gymnasiet som, jag tror inte hon mådde så bra. Så hon gör ganska mycket. Och det var mycket problem med liksom maten och sådär. Jag tror inte att hon mådde toppen. Så vi gjorde faktiskt liksom en så här intervention typ och pratade med henne om det. Men det var inte på Facebook så. Det var liksom, det var typ på Subway i Övik kanske. Mm. Där man kunde köpa 3 kakor för 21 kronor. Gott. Just kring sådana saker så är min integritet liksom väldigt så här djup. Bottnad så. Jag tror inte jag skulle kunna göra det. Och då tänker folk, men vadå, du skriver hela tiden. Men jag tycker att det är skillnad mellan att göra det i så här sakfrågor och frågor som inte rör personer. Liksom. Mm. Personliga karaktärer. Så. Så. Ja. Nej, har du det?
Nej, inte alls. Så det skulle nog sitta ganska... Jag kan ta öppna konflikter med folk jag inte känner, men med folk jag känner så skulle jag kan tänka mig ganska få omständigheter där det skulle ske, och jag har aldrig varit med om det så vitt jag kan minnas. När jag väl så här kanske liksom har typ duckat någon, alltså så här, jag tror typ aldrig att jag bara sagt så här till någon kompis att, eller gjorde det här visst, men jag tror att när jag kommer att tänka på så här, när man faktiskt typ har liksom kört en exit ur en vänskapsrelation, så har det ofta för min del varit när folk så här alltid, alltså när de bara suger energi och vill ha saker och inte har förstå respekt för ens egen tid och sådär. Jag känner en del sådana personer som kanske liksom har förväntat sig att jag alltid ska hjälpa dem med saker som kanske liksom vissa som kanske jobbar med någonting som där de har hjälp av någon som är bra på PR och som man känner kanske halvbra och förväntar sig att jag hela tiden ska vara tillgänglig för dem och komma med gratis tips eller till och med liksom hjälpa dem aktivt. Och man är så här bara, ja men du är typ min 650:e bästa vän och jag har jättemycket riktigt jobb att göra. Och så här, det är inte min plikt att liksom lägga gratis tid på att hjälpa dig med saker när jag har, redan har upp över öronen och inte hinner med liksom allt som jag faktiskt måste göra. Och folk som inte förstår det, de kan jag bara så här, liksom, som ändå själva verkar betrakta våran relation som så här ganska mycket yrkesmässig, fast då ensidigt yrkesmässig, som att de ska få ut saker av mig. Det är typ kanske ett av de beteenden som är mest liksom avskräckande för mig.
Ska jag
försöka vara liksom hjälpsam. Jag tror att jag ligger liksom en större andel av min tid på att hjälpa andra med sånt som har med jobb att göra än vad de flesta gör. Men när det är liksom folk som typ liksom kräver det av en, och särskilt om det är folk som man inte ens känner så jättebra, det brukar få mig att liksom så här ducka ganska kraftigt.
Ja, verkligen. Och jag tror att det måste ju också vara jämställt. Alltså i en relation måste man ju på något sätt ge lika mycket eller vara på samma nivå. Mm. Det är svårt om jag säger berätta mina innersta hemligheter och du typ berättar vad du drack för kaffe. Alltså det kommer inte hålla.
Nej men exakt. Och det tror jag att jag har blivit mer medveten om också för varje år som har gått. Så här, att man ändå känner av någonstans här, vilka är det som tar mer energi än vad de ger. Och så försöker man liksom kanske minska på umgänget med de personerna. Man känner att liksom att de bara liksom dränerar en på energi.
Kopplat till anknytningsteorin som är populär när man pratar om liksom psykologi och varför man är som man är och sådär, att det är viktigt att ha anknytningar när man är liten och att man bara kan ha ett antal anknytningar, typ 5-6 stycken. Så är det någon som jag inte kommer ihåg vad heter som pratar om så här, att man ska tänka att det är som ett stall. Att man har typ så här, 6 hästar i sitt stall som är så här typ heliga. Det kan vara typ en syrra, ens partner, 3 nära vänner och någon mentor kanske. Men det är svårt att ha så här 100 personer i ett stall. Så brukar jag tänka lite att, och då är det också lättare kanske att då behöver man inte kanske göra slut, men så här, man fokar på sitt stall och när om stallet är rent och hästarna liksom har fått havre och grejer, då kan man ju hänga med dem utanför. Och det kanske inte gör heller så mycket då om de typ inte är så givande eller gör någonting dumt eller så, för de är typ inte i ditt stall. Det tycker jag är en ganska tilltalande tanke. Samtidigt som jag tror att det kommer med åldern att man blir tydligare och bättre på att sätta gränser. Alltså man tar inte att folk så här ljuger till en. Man tar inte att folk ger så här kommentarer om typ ens utseende. Eller är typ så här missundsamma om det går bra för en.
Det gäller ju kanske dig och mig. Men jag vet inte om det gäller alla samtidigt. För ofta när jag observerar folk man känner eller folk man inte känner särskilt bra eller liksom pratar med andra, så upplever jag att folk till ganska stor del umgås med folk som de egentligen inte kanske gillar.
Det är så dåligt.
Ja. Jag tror ändå att det känns som att det är ganska vanligt. Alltså. Även om de kanske aldrig skulle säga det rakt ut, men man kan ju liksom läsa av det mellan raderna eller sådär, att folk en stor del av folks umgänge kanske de inte riktigt har valt sådär, antingen att man hänger med liksom gamla kompisar där det bara liksom där man inte har omvärderat det där utifrån liksom hur den faktiska relationen ser ut, utan det liksom lever kvar.
Då tycker jag man ska vara modig och våga liksom hitta nya.
Men det är svårt för vissa, tror jag.
Ja, det tror jag också. Och det, jag tycker också att det kan vara ganska svårt. Tänk dig att hitta liksom en helt ny superdjup vän. Det är inte superlätt.
Nej, verkligen.
Särskilt inte så här, eller särskilt inte, jag vet inte. Men i Stockholm känns det inte som att det är superlätt heller. Där folk är väldigt fasta. Och alltså, vi är ju också liksom exempel på det. Att man så här, man håller i sina egna och man kanske har lite garda upp för dem som är utanför. Men på något sätt så här, det där måste man ju ta makten över och våga. Och det finns ju tillräckligt med människor. Och det kan också vara ganska härligt med lite nya vänner, tycker jag. Alltså så här, som fyller lite nya funktioner, som också följer med ens utveckling. Så. Om alla människor är, som man umgås med är från när man gick i högstadiet eller gymnasiet, så ja, men då speglar det också den personen du var då. Och det har hänt ganska mycket sedan dess. Så
ja, men exakt.
Det tror jag är viktigt att lägga en, inte för en hög andel, men en liten andel på ändå att få in lite nytt umgänge.
Ja, men exakt. Det handlar ju både om så mycket individer man väljer och sen att man också ska ha någon slags fungerande helhet med lite liksom balans och sådär. Alltså det är väl lite som den här liksom bröllopsutstyrsel-grejen. Så här. Något gammalt, något nytt, något lånat, något blått. Lite så ska man tänka med kompisar också.
En blå vän.
En blå vän.
Ja, men det är sant. Men,
någon med blödarsjukan därmed.
Ja. Men med det här sagt så jobbar i alla fall jag på, alltså ni hör att jag är förkyld, jag behöver inte säga det, va?
Jag hör det.
Ja, okej, nu har jag det också, on the record. Så kommunikation är ju inte heller helt fel. Det är många gånger när jag kanske var lite yngre som jag totalt har bara ice queenat ut folk, totalt isolerat, liksom svart blick mot vissa. Men någonting jag försöker med sen några år tillbaka är ändå att så här, det kan ha varit ett missförstånd, låt oss prata om det, våga ta det där samtalet, att så här, du, det där du sa, det tycker inte jag är okej, eller typ det här, hur tänkte du kring detta eller så, och att kanske palla göra det innan man ger upp om den människan eller vänskapen. Osäker på om det går eller leder till något gott, men jag tror ändå att det är bra övning för en själv att kunna ta sådana samtal. Jag tycker det är skitsvårt. Är du bra på det?
Alltså, det är sällan jag bara såhär, du, vi måste prata allvar, vi ses klockan 9 ikväll.
Åh gud, jag har ont i magen bara jag hör det.
Men däremot så tror jag att jag ofta är ganska ganska rak så. Men jag tror att det är det kanske är mer typiskt också för, eller så här, det blir inte lika obekvämt kanske för killar i vänskapsrelationer, oavsett om det är mot en annan kille eller mot en tjejkompis, så tror jag att det kanske ligger lite naturligare för oss både som avsändare och mottagare att göra så. Kanske utan att man liksom har ett särskilt format för att sitta och prata allvar en stund, men mer att man liksom löser det i vardagen på något sätt.
Ja. Ja.
Eller?
Ja, men jag tror absolut det kan finnas ett genusperspektiv. Också kopplat till så här tjejgänget och lite skitsnack. Men också kanske att tittar man på hur mycket medelålders män och kvinnor har umgänge, så är ju det ofta det kvinnliga umgänget är liksom större. Och det kanske också visar att vissa kvinnliga generationer eller relationer kanske är djupare då, jag vet inte. Eller baserad på andra saker, kanske inte lika intressebaserade, det kanske inte är att man har spelat i samma lag, det kanske är någonting annat.
Vi har ju två saker kvar som vi ska göra. Och vi kan börja med veckans människa. Det är ju våra nya grej som förra avsnittet, väl? Ja. Och då utsåg vi Karin Londré. Den här veckan så har vi bestämt oss för, i och med att Svenska Akademin har präglat veckan så här långt och lär fortsätta göra det under andra halvan, så väljer vi att utse Björn Werner, kulturchef på GP, som vi tycker är den som har skrivit allra klokast om det pågående, vad ska man kalla det, rabaldret i akademin. Nu precis här idag, dagen innan podden släpps, så har han skrivit om att Gustav III:s magi snart är som bortblåst. Alltså Svenska Akademin inrättades ju på Gustav III:s tid på 1700-talet, och säga rätt nu?
Ja,
ja precis.
Det är rätt.
Sen 1786 var det som akademin upprättades. Och han var ju skeptisk redan mot de här tre avhoppen som kom, och sen han var skeptisk mot egentligen allting annat efter, och han reder ut de tankarna på ett väldigt bra sätt, och jag tycker att han har rätt från början till slut. Så,
och Björn är ju dessutom typ en väldigt så här ung kulturchef, vilket är kul.
Ja,
och vår kompis. Så började på GP nu i höstas kanske, ja, slutet på hösten.
Exakt. Där har ju faktiskt GP lyckats väldigt bra med att hitta liksom, förnya först liksom ledarsidan. Oavsett vad man tycker om liksom riktningen, så har det ju ändå varit en vitalisering, och GP har en helt annan tyngd i debatten nu än vad man hade innan. När man rekryterade Alice Teodorescu som ledarchef och, eller politisk chefredaktör kanske heter, och nu liksom Björn som kulturchef. Alltså det har ju varit två liksom modiga beslut, och som har förhöjt liksom dem på den nationella scenen inom både politik och numera även kultur. Så att de är ju, Björn har verkligen lyckats göra nu på senare tiden också GP mycket mer agendasättande i kulturfrågor, och har varit ett liksom välbehövligt tillskott till landets kultursidor.
Ja, verkligen. Det är kul att steppa upp det lite, så att också kulturrösterna får ta liksom större plats. Och Björn är ju också väldigt Birkenstock-mysig och gör jättegod mat på Instastories. Så ni borde följa honom där också. Björn Werner heter han. Veckans människa alltså.
Ja, kul.
Kul! Och sen så ska vi tacka Helio GT30 för att vi får podda här.
Tänk att de inte har kastat ut oss än.
Jag vet. Sist så drog vi över tid. De stänger klockan 20 och då knackades det här på dörren. Det kanske hördes i podden. Men de är väldigt snälla och gästvänliga, och ibland får vi bullar också.
Ja.
Ni borde komma hit och kika in. Det är en ganska nice restaurang som ligger också i byggnaden.
Penny & Bill som parar drinkar med maträtter.
Och har Guldraken nominerat. Jag vet inte om de har vunnit. Jag tror det.
Ah,
alltså förra året kanske.
Är det sant? Ja, ah, kul.
Ja, jag vet inte. Det är väl något vi har sagt. Dit, sånt. Ja, men jag är liksom inte ätit där. Vi borde verkligen gå dit. Vi kanske ska ta en poddmiddag.
Ja.
Reppa lite.
Ja, apropå sådana liksom bjudningar och så. Vi måste prata om AVN som vi har nästa onsdag.
Ja!
Då, den kommer vara på Mr. French. Börjar 18.30 sa vi, va?
Ja.
Vad är planen?
Planen är att vi kommer att presentera lite goody-goody nyheter på en Människor 2.0. För vi har nämligen lyssnat och vi har jobbat rätt hårt i dagarna, och kommer tillsammans med er presentera en ny förbättrad podd.
Ja, det känns faktiskt väldigt spännande. Alltså, det kommer bli hur bra som helst, tror jag.
Ja, och framförallt ska det bli kul att se vad ni är för filurer som lyssnar på oss. Vi kommer gardera med att ta med några vänner som redan känner ifall att vi skulle bli ensamma.
Men vi har ju också hört, vi har ju DMat med en del lyssnare som vi inte känner, som har sagt att de ska komma. Så vi tror att det blir en ganska rolig, bra blandning.
Vilket är så kul. Och vi följer oss liksom på Instagram på Bodil Sidén och Simon Utsäckstrand, så ser ni också hur vi ser ut. Så vi kanske kan bära någon så här röd ros eller någonting, så att ni hittar oss.
Smart. Okej, sist då. Veckans polett. Vad har vi där?
Alltså jag har en polett. Och det här är nog någonting som kanske undermötet har legat och pyrt sedan väldigt lång tid tillbaka. Men när jag lyssnade på En varg söker en podden.
Vilken är det nu igen?
Det är med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog. Och båda de är ju mammor. Och Caroline, tror jag, precis har fått ett barn. Och hon berättade om sin förlossning. Och det var panik, var det. Och min polett är att jag är livrädd för att skaffa barn.
Ja. Här då?
Alltså det är det läskigaste jag kan tänka mig.
Ja.
Så innebär det kommer inte ske på ett bra tag. Men alltså, ja, det är jag förstår inte hur miljontals kvinnor år efter år går igenom detta och vågar det. Och att det är typ det modet som är grunden för så här mänsklighetens överlevnad.
Mm. Tror att man, vad tror du? Alltså, jag har ju aldrig behövt tänka på sånt här liksom, ens halvskarpt läge eftersom att jag aldrig lär föda något barn. Men alltså, tror du att man liksom är livrädd hela vägen till liksom, 9:e månaden eller att man liksom under graviditeten bekantar sig med tanken mer och mer att det därför liksom, eller tror du att den där livrädslan sitter alltså, i hela vägen?
Jag tror ju, eller jag har alltid trott att det är liksom hormonerna ska hjälpa till där och liksom, det kommer gå bra. Men alltså, ju fler människor jag har hört som är gravida och liksom, som har varit så nervösa sista dagarna, då har jag känt bara, herregud, alltså jag kommer ju vara livrädd.
Vad jobbigt.
Ja.
Ja, det där är en biologisk orättvisa.
Ja, verkligen. Verkligen. Åt båda håll kan man väl se, men jag känner mest åt ena hållet.
Mm.
Okej, det är veckans polett.
intressant. Är det någonting som vi har glömt att ta upp?
Nej, jag tror att vi har hunnit med det mesta. Ska vi sammanfatta lite vad vi har pratat om idag?
Ja, att göra slut med en kompis som fenomen och sen personliga erfarenheter också. Vad är lärdomarna av det här?
Lärdomarna är väl att dels så är det ditt eget ansvar att se till att du har vänner omkring dig som ger energi, inte tar energi. Och att det är inte heller fel att våga kommunicera om det är så att det är något som är fel. Vi har också pratat om att det är få som kan eller förmår ta det steget att man kanske rensar upp, precis som man rensar garderoben, rensar lite bland vännerna. Men att det är vår starka rekommendation till er att göra det.
Mm. Väl sammanfattat.
Tack så mycket. Nu ska jag dricka lite te. Och så ses vi på onsdag om en vecka.
Det gör vi. Väl mött på AVN.
Väl mött.